Vi har kommit fram till femte Mosebok i våran genomgång, våran vandring genom Gamla testamentet här som vi gör nu under hösten. Och får möta ett folk som verkligen är ute och går hela tiden, går och går och går i åratal. Vi ska läsa från femte Mosebok kapitel 5 idag. Och de här böckerna som vi läser, de här texterna vi läser, det är ju en berättelse om ett folk. Det är en berättelse om ett folk som får lära känna en Gud, sin Gud, över generationer. Vi har fått läsa om hur Gud har skapat och Gud har skapat människan och hur människan vänder ryggen till Gud. Och vi har fått, förra söndagen fick vi stöta på Mose, nästan bokstavligt talat höll jag på att säga, i alla fall någon som var utklädd till Mose, ni som var här då, och fick se den fina brinnande busken som vi hade på här framme på plattformen. Det var en sällsam upplevelse. Så idag ska vi få höra mer ifrån denne Mose. Dock bara i textform. Jag tror inte jag kan bräcka den imitation som Samuel och Lotta gjorde av Gud och Mose förra söndagen. Det var en uppenbarelse som heter duga. Men det här är en berättelse om hur Gud kallar, om Gud formar ett folk, utväljer ett folk. Ett folk som inte alltid kanske vet vad det vill eller vet hur det ska bete sig eller vad det innebär att vara kallad och utvald av Gud. Och när vi möter Israels folk i femte Mosebok här, så är det Mose som talar till folket och påminner om de bud som Gud har gett folket. Det är andra gången som vi läser de här budorden. Femte Mosebok kallas ju för Deuteronomium på latin, och det är alltså den andra upprepningen av lagen, betyder det. Och i hebreiskan, när vi vill förstärka saker, så lägger vi gärna på en massa adjektiv och berättar hur någonting var stort och fantastiskt och underbart, och så bara för att förstärka någonting. I hebreiskan så proppar man inte sina meningar fulla med adjektiv, utan sättet att betona saker genom att upprepa det. Så när vi nu läser lagen en andra gång, så är det inte för att man har glömt att lagen stod några sidor innan också, utan det är alltså ett sätt att påminna och förstärka hur viktigt detta är. Vi kan ta och läsa de här 21 verserna som utgör den här söndagens text, och så kan vi prata lite om den här texten sen, tänker jag. Femte Mosebok kapitel 5 och från vers 1 till vers 21. Jag tror att vi får upp lite text där, ja, jättefint. Mose kallade samman hela Israel och sa: "Hör Israel, de stadgar och föreskrifter som jag idag kungör för er. Lär er dem och följ dem troget. Herren vår Gud slöt ett förbund med oss vid Horeb. Det var inte med våra fäder han slöt det förbundet, utan med oss, vi som står här idag, med alla oss som lever nu. Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget. Själv stod jag då mellan honom och er för att förmedla Herrens ord, ty ni var rädda för elden och gick inte upp på berget. Han sade: jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig, men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herrens din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Var noga med att hålla sabbatsdagen helig, så som Herren din Gud har befallt dig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har, inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna ska få vila liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din Gud, förde ut dig därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren, din Gud, befallt dig att fira sabbatsdagen. Visa aktning för din far och din mor så som Herren, din Gud, har befallt dig, så att du får leva länge och det går väl, går dig väl i det land som Herren, din Gud, ger dig. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt mot din nästa, du ska inte ha begär till din nästas hustru. Och du ska inte ha lust till din nästas hus eller åker, hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får stanna upp idag vid den här bibeltexten och hjälp oss att förstå hur ditt ord, Gud, må vara ibland svårt att förstå. Det kan kännas främmande ibland för oss och vi kanske inte alltid får ihop vår gudsbild med den bild vi läser av dig i de här texterna och så vidare. Men tack för att du har uppenbarat hur den du är i Jesus. Och tack för att du har gett oss de här texterna. Inte för att bara läsa om hur det var en gång utan för att också få lära oss någonting. Att få förstå och försöka tillämpa och leva våra liv i ljuset av den historien som har gått före oss. Att få se på det här folket och se hur de brottas med Gud och lär känna dig längs vägen. Att det är på samma sätt med oss, att vi får brottas med dig, Gud, och vi får lära känna dig mer och mer för varje dag som går. Försöka förstå mer av det mysterium som du är, Gud. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, det här är andra upprepningen av de här budorden. De 10 budorden som vi brukar kalla dem, eftersom de är 10 stycken och är budord. Syftet med de här texterna är ju att folket får ju de här första gången alldeles strax efter att de har Gud har befriat dem ifrån Egypten. Och det är ju mer än bara liksom enkla ordningsregler för att tala om att så här ska vi göra nu för att vi ska hålla sams och vi ska hålla koll på läget. Det är mer än ordningsregler, utan syftet är att knyta an folket till Gud, att förstå att jag är eran Gud och ni är mitt folk och vi ska leva i en relation med varandra. Jag vill att ni lyder mig och följer mig och håller de här buden. På det sättet ska de andra folken får se att ni är mitt folk, ni är utvalda, ni är kallade för ett syfte. Ibland när man pratar om regler och bud och lagar så blir det lätt att det blir ett fokus på kanske vad som händer. Vad händer om jag bryter de här buden? Vad händer om jag inte håller de här? Vad är konsekvenserna? Ibland man pratar med sina barn och försöker sätta upp lite ordningsregler eller pratar om hur man vill ha det, så kanske fokus också lätt blir på okej, men var går gränsen någonstans? Vad är det vad ska jag hålla mig innanför för att vara på liksom rätt sida? Hur vet jag att jag, vad händer när jag går över gränsen? Och så blir det kanske mycket en betoning på de här riktmärkena som lagarna utgör. Vi hade en liten diskussion hemma här om dagen om det här med att ha förhållningsregler, att ha liksom, ja men, man kan inte vara uppe hur sent som helst på kvällarna och man kan inte äta hur mycket godis som helst. Och det är liksom inte bara för, om jag säger till mina barn att ni får inte äta mer än 3 kilo godis var på en lördag. Det har inte vi som regel, men om jag har det så är ju inte det en regel bara för att, men så att vi har någonting att förhålla oss till så vi vet när konsekvenserna ska utdömas, utan det finns ju ofta en anledning varför sätter vi upp regler för till exempel sockerkonsumtion, eller en del kanske har gränser för hur mycket man får ha sitta med skärmar och annat. Vi har sätter upp olika förhållningsregler och varje familj och varje situation kräver ju sina liksom kontextuella regler. Ja, men i våran familj så har vi gjort så här därför att. Och jag tror att det är viktigt både för oss själva och för våra barn och för att det finns ett underliggande syfte. Ja, de här reglerna ser ut så här och det är för att någonting. Det finns en underliggande värdering som ofta styrker de här reglerna. Varför äter vi inte 3 kilo godis? Ja, men det är inte bara för att vi vill liksom vara liksom sura och tvära och bestämma att så här mycket godis, mer än så här får du minsann inte äta. Jo, men det är för att det inte är nyttigt för dig att äta för mycket socker. Därför sätter man gränser. Det finns alltså en underliggande värdering som talar om varför. Och när vi hade den diskussionen hemma så sa vi att men, vi har ju regler och förhållningssätt, men det är ju inte bara för att vad duktiga ni är som håller reglerna, utan syftet ska ju vara att när man hittar de här, okej, jag förstår nu varför och jag vill efterleva det här därför att jag förstår att det finns ett högre syfte med det. Och så är det med de här reglerna och buden och annat som i många fall är svårtolkade, i många fall känns helt irrelevanta i våran tid. Hur många har ätit skaldjur sista månaderna, halvåret? Har någon ätit kräftor i år kanske? Ja, det ska man ju helst inte göra om man vill hålla Moselag. Men vi följer ju inte alla de här buden slaviskt därför att de hör till en viss tid, de har ett speciellt syfte. Genom att komma till kärnan, vad bygger de här lagarna på? Vad är syftet? Vad handlar den här relationen om? För det är ju det handlar om. Det här är riktmärken som styr hur, det här är vad som kännetecknar er som är mitt folk. Idag är det kanske inte sättet att utmärka sig som att tillhöra Gud eller att bekänna sig till Gud. Kanske inte i första hand handlar om att avstå från att äta kräftor. Utan det kanske andra sätt, andra utmaningar, andra regler, andra riktmärken som vi pratar om. Men att på något sätt komma till det här kärnan i det hela. Vad handlar detta om? Mose fick ju leda Israels folk ut ur Egypten och befria dem ifrån farao under dramatiska former som vi kan läsa om i andra Mosebok. Och på ett sätt är ju, det känns ju lite fattigt att uttrycka på det sättet, men att befrielsen är ju kanske det enkla momentet. Nu har vi befriat folket, vad härligt, nu är vi fria, vad ska vi göra nu då? Hur gör man med ett folk som har levt i slaveri under flera generationer, har levt enligt vissa förhållningssätt, enligt vissa värderingar, vissa regler? Nu är plötsligt man fria. Nu ska man etablera nya regler. Och inte bara sätta upp regler för så här vet ni vad ni ska göra för annars blir ni straffade, utan hur bygger man upp en helt ny värdegrund för ett folk? Det är det handlar om. Helt nya värderingar, helt nya riktlinjer. Vad är det vi ska leva efter och förhålla oss till? Jesus pratar i ett av sammanhangen i evangelien om hur han berättar om hur det är när en ond ande fördrivs. Så berättar han hur den här anden far omkring ute i ödemarken och så hittar den ingen ny boplats. Och så återvänder den till där den hade varit från början och ser att men här var ju rent och städat. Och så flyttar den tillbaka in dit och drar med sig en massa annat elände. Jag tycker det är en ganska bra bild på hur det kan bli ibland. Vi har sett det i våran värld hur duktiga, rättfärdiga västerländska nationer går in och ska, ja men nu ska vi göra oss kvitt någon ondskefull djävulsk regim och så ska vi befria folket. Och vi har sett i den arabiska våren på många platser hur, ja nu är det frihet och nu är det bra. Men vad händer om inte man lyckas etablera en ny värdegrund? Nya riktlinjer, någonting nytt att förhålla sig till. Risken finns att man faller tillbaka eller att någon annan ond kraft kommer att ta dess plats. Jag tror kanske det är som Jesus pratar om här, att sätter man inte in ett nytt värdesystem, en ny värdegrund, så är risken att det bara blir ännu värre nästa gång. Därför att man har städat ut någonting, men man har inte ersatt det med någonting bättre. Och den utmaning stod Mose inför och Israels folk. Ja, men nu är vi borta, nu har vi befriats från Egypten, men vad etablerar vi för ny värdegrund för det här folket? Och där är ju den stora utmaningen. Att liksom få ett folk att överlåta sig till en ny uppsättning lagar och förhållningssätt och regler. Faraos bud var ganska enkla. Tillverka mer tegelstenar. Det är hela syftet. Det är vad ni ska hålla på med. Dag ut och dag in. Jobba hårt. Slit ut er. Och gör ni inte det så får ni stryk. Blir ni plågade och dödade. Och det är kanske inte riktigt vi kan förhålla oss till på det sättet. Men vad är våran tidsbud? Vad säger våran tids farao till oss idag? Vad säger vår tid till oss att vi ska göra? Det kanske inte är tillverka mer tegelstenar, men det kanske är konsumera mer. Köp mer. Handla mer. Äg mer. Njut mer. Ät mer. Men utmaningen för Mose och utmaningen i våran tid också. Jag tänker nu när vi går igenom de här och vi pratar om de här budorden, så försök tänka in lite. Vi ska försöka liksom lyfta in, men hur kan vi lyfta in detta i våran tid och i vårt samhälle och våran farao så att säga. När jag pratar om farao så kan ni försöka tänka in, men vilken är, hur ser detta ut i vår tid? Men här byter vi ut. Vi byter ut Egyptens plikter och bud mot andra plikter och bud. Vi lägger ju inte på detta. Ja, förutom att tillverka mer tegelstenar så ska ni också förhålla er till det här. Nej, utan det handlar om att byta ut någonting annat. Och det handlar ju om, när vi läser de här budorden så är det lätt att tänka, ja, det här är Guds bud till mig. Till mig som individ och som person. Men syftet är att bygga en ny gemenskap. En ny värdegrund för ett folk. För ett samhälle. Det är det handlar om. Sen får det personliga konsekvenser för hur lever jag. Men det handlar ju, många av de här buden handlar om hur lever vi i relation till varandra. Vi kommer till det när vi stannar upp vid de här olika. Jag tänkte att vi ska inte stanna upp liksom vid varje budord och göra någon lång genomgång. Så där, men vi ska ändå titta lite på vad är det de här buden handlar om. Och hur kan vi liksom tänka kring budorden i våran tid, i vårt samhälle. Första budet som ju då är jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Då kan man ju tänka så här, men den här guden som kräver total lydnad, hur är den bättre än Egyptens gudar? Egyptens gudar som krävde också blind lydnad. Varför är den här guden bättre? Varför ska vi lyda den? Därför att den här gudens bud, vår Guds bud, bygger på någonting annat. Där Egyptens gudar, farao, krävde lydnad, ställde krav men som inte gav någonting i utbyte. Utan där det byggde på slaveri, där det byggde på våld, där det byggde på förtryck, så bygger den här gudens lydnad på att etablera ett nytt samhälle. Ett bud vars syfte är frihet. Frihet från slaveri. Frihet till ett liv i grannsämja. Jag tycker det är ett vackert ord. Jag försöker använda det flera gånger i den här predikan. Jag tycker det är ett fint ord för vad det här handlar om. Det handlar om att leva i grannsämja. Att vi lever i goda relationer med varandra. Med de som bor nära oss och som lever nära oss med varandra. I gemenskap och i osjälviskhet. Och den här guden som vi har, som vill kalla oss till det här livet i gemenskap med varandra och gemenskap med sig själv, det är en svartsjuk gud. Det är en gud som kräver lydnad. Den vill inte dela med sig. Gud vill inte dela med sig av vår lydnad till någonting annat. Det finns en massa måsten, det finns en massa krav, det finns saker som vill ha vår lydnad i vår tid. Men som inte förtjänar våran trohet. Men den här guden som vi tror på utger sig i alla fall och säger och lovar någonting annat. Lovar någonting som är värt att ge våran trohet till. I det andra budet så läser vi att vi ska inte göra några avbilder av Gud. Vi ska inte gestalta, skapa några gudaväsen. Och det här tycker jag personligen är superintressant, för här kan man stanna upp och tänka, men vad innebär det att göra en avbild av Gud? Vad gör vi med våra ord? Vad gör vi med våra bilder, egna bilder av Gud? Där vi kanske har en tendens ibland att på samma sätt som Israels folk, men ge oss någonting som vi kan ta på. Aaron, gör en guldkalv som vi kan tillbe. Så att vi har något fysiskt, något konkret, något att titta på. Vi skapar ju bilder och metaforer och använder ord om Gud som gör det lättare för oss att förstå Gud. Ja, men då blir Gud lite mer begriplig. Gud är vår far. Ja. Men Gud är också mer än våran far. Eller hur? Så varje gång som vi använder ord och vi använder bilder och metaforer för Gud, så finns det också en underliggande påminnelse, en varning. Ja, men stanna inte där. Gud är alltid större. Gud låter sig inte rutas in i en liten box. Gud låter sig inte definieras. Gud låter sig inte avbildas i en staty eller en metafor eller ett ord. Men i det här fallet också så kan det finnas en tanke också att inte ge för mycket värde till materiella saker. Vi har lätt att sätta statussymboler som får ett nästan ett andligt värde i våra liv. där vi ger stort värde till materiella ägodelar och vi ger dem en större värde och mening än vad det är. Jag tror att detta budet kan vara en varning till oss i våran tid att lägg inte för mycket, sätt inte för stort värde, sätt inte för stor status på dina ägodelar, på det materiella som du har. Vi ska stanna upp också lite grann vid det fjärde budet. Att helga vilodagen, sabbaten. Det här handlar inte om gudstjänst. Att helga vilodagen eller helga sabbaten genom att gå och fira gudstjänst, gå till kyrkan, det är inte det det handlar om. Även om det har fått kanske en liten den innebörden att söndagen, ja, men det är gudsdag, det är då vi går till kyrkan. Men i första hand handlar det om vila. Det handlar om att koppla av. Du är inte vad du gör. Du är inte vad du producerar. Egypten tillät ingen sabbatsvila. Det var jobb varje dag. Vi läser i skapelseberättelsen om att på den sjunde dagen så vilade Gud. Det är inte att Gud var trött och kände att men nu har jag jobbat hårt och behöver vila lite så att jag orkar med att skapa igen på måndag. Gud själv blir ju inte trött. Men att det ens finns med i skapelseberättelsen, att håll den helig. När vi läser i andra Mosebok om i de här 10 buden så refereras just till skapelseberättelsen att Gud vilade på den sjunde dagen, därför ska ni göra det. Det är ett viktigt mönster. Det är viktigt, särskilt viktigt i våran tid att kunna avbryta vårt arbete. Att kunna ta en paus och inse att vårt värde bestäms inte av vad vi producerar eller hur nyttiga vi är. Du är mer än din förmåga att skapa värde för ditt jobb, för en kyrka, för en organisation, för en förening. Du är värdefull för den du är. Du är älskad för den du är. Och jag tror att en församling eller människor, en gemenskap, vad den må vara, som börjar praktisera och hålla sabbaten för helig, kan få vara en profetisk rörelse i våran tid. Där vi alltid är uppkopplade, vi är alltid tillgängliga. Hur många kollar mejlen på en söndag? Hur många går in och kollar sina sociala flöden för att vara tillgänglig? Men tänk om det är någon som vill med någonting? Tänk om det är någon som säger någonting? Testa att koppla bort allting en dag i veckan. Då du får vara den du är, då du inte behöver vara så nyttig och tillgänglig och finnas till för alla, utan där du får finnas till för Gud och få vara accepterad för den du är. Gå ut i den här naturen som Madde pratade om och bara vara. I våran tid så är det en utmaning att hitta stillhet, att hitta avkoppling. Det kommer inte naturligt. Det är inte så långt tillbaka då det inte var så där väldigt svårt att koppla från. Men idag kan du åka ut och sätta dig i en stuga men ändå vara helt uppkopplad. Du kan sätta dig ut i ödemarken men ändå vara tillgänglig 24/7. Vi kan inte bara fly samhället, för vi bär med oss samhället överallt. Vi behöver återvinna sabbaten i våra liv och förstå vikten av att koppla av och koppla från och bara få vara. Sen har vi de här lite hastigt genomgångna buden av att vi inte ska stjäla, vi ska inte dräpa, vi ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare. Det här är också bud som egentligen alla handlar om relationer, hur vi är mot varandra. Det är en annan slags gemenskap där vi inte utnyttjar andra människor för våra egna syften. Där människor inte är medel, utan människor är mål. Där vi lever inte under hot om, inte under dödshot. Där vi inte riskerar att bli exploaterade. Där vi inte faller offer för stöld. Och stöld är ju mycket mer än att bara ge sig in i någons hus och ta någonting. Vi har samhällsstrukturer som ibland kan upplevas som systematisk stöld. Där vi har människor som lider under kredit och höga räntor och annat. Hur ser en gemenskap ut som går mot strömmen där? Hur ser ett samhälle ut där man lever på ett annat sätt? Det finns mängder med utmaningar till våran samhälle och vår tid idag i de här orden. De här urgamla, lite träiga orden kan man tycka. Det sista budet så kan vi läsa om att vi inte ska ha begär. Och återigen handlar inte detta bara om att men gå inte att vara avundsjuk på vad andra har, du som individ. Utan Det är ingen slump tror jag att detta budet är det som mest av alla refererar till. Det är hela tiden till din nästas hus, din nästas ägodelar, din nästas hustru och så vidare. Det är ett bud som jag tror syftar till att reglera och tillrättavisa de som vill gagna för egna syften. Genom att utnyttja och exploatera det som är till för allas bästa och ta det för egen vinning. Återigen, vi har samhällsstrukturer som är otroligt orättvisa. Ökade klassskillnader och så vidare. Att inte ha begär till mer, kräva mer, roffa åt sig mer. Var nöjd med det du har. Så de här buden som Mose då fick ge, förmedla vidare vid Sinai och som han påminner om här i femte Mosebok. Det handlar om att byta ut en uppsättning av plikter och beteenden och värderingar. Och att organisera ett folk och organisera de här sociala krafterna och relationerna i den här gemenskapen för det gemensamma bästa. Det är det handlar om. Det är för ett syfte. Det är för att skapa en ny gemenskap i relation till Gud och i relation till varandra. Och det är lagar som inte skulle kunna fungera i Egypten. De går tvärt emot de egyptiska värderingarna. Och jag tror att många av dem går tvärt emot värderingarna som driver och som styr i vårt samhälle. Där marknadskrafterna styr och sätter värde på det vi gör, de vi är, på vår tid. Och förtröstan till guden, förtröstan till den här guden som ger de här buden. Det kanske inte främst uttrycks i fromhet och andlighet utan i hur lever vi i våra liv. Hur lever vi i relation till varandra? Hur lever vi i den här profetiska kallelsen i våran tid? Hur kan våra vardagsvanor förändras? Hur kan vi leva på ett nytt sätt som ett nytt folk? I relation till Gud och relation till varandra. Vi ska avsluta med att läsa några verser från kapitlet därpå. Den kommer upp här på skärmen också. Detta är judarnas schema som troende judar repeterar 2 gånger om dagen. Och här har vi en sammanfattning av vad det som Jesus menar också. Det är ett av de ena halvan av dem, det som Jesus själv menar är det största budet i lagen. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Och som Jesus säger, du ska också älska din nästa som dig själv. Herre, tack för de här orden, de här uråldriga orden, de här uråldriga buden. Så många av oss i västvärlden menar att vi har byggt våra juridiska system på våra lagar, på vår mänskliga, vår syn på människovärde och mänsklig på etik och moral. Men det här som vi ändå kan se när vi granskar och när vi synar i sömmarna så ser vi att det är så mycket som går tvärt emot vad det här handlar om. För att detta handlar inte bara om svartvitt, det här handlar inte bara om vad får det för konsekvenser om jag bryter reglerna. Utan detta handlar om vad vill vi vara för folk, vad vill vi vara för samhälle. Är att förvandla ett samhälle, det är ingen lätt uppgift. Och som vi ser, det är kanske lättare att befria än att etablera ett nytt värdesystem, en ny värdegrund. Men jag ber att vi i våra liv, i vår gemenskap, i våra relationer till varandra ska få vara en profetisk rörelse som visar på ett annorlunda sätt att leva. Där vi lever på ett annat sätt och där vi förklarar trohet till dig, Gud, inte för att vi är rädda för bestraffning, utan eller för att du kräver blind lydnad, utan därför att du är värd att följa, därför att vi är ditt utvalda folk, vi är kallade. Och vi kallar att leva annorlunda. Hjälp oss att vara trofasta dig på det sätt som du är trofast mot oss, Gud. Den trofasthet som du har visat genom alla tider och som du har visat genom Jesus Kristus. Tack för att du kallar oss ett liv i kärlek till dig, där vi älskar dig av hela vårt hjärta, av hela vår själ och av all vår kraft. Men där vi också älskar vår nästa som oss själva. Jag ber att du ska göra oss till föredömen vad gäller grannsämja på ett gott sätt här. Att vi får vara goda grannar till varandra, men också till våra grannar och vår nästa utanför den här församlingsgemenskapen. Jag ber för var och en, och jag ber i förbönstunden som blir sen att vi ska få komma och lägga av våra bördor, att vi ska få möta dig Gud och få ta oss an den här kallelsen och den här utmaningen på ett nytt starkt sätt, Herre. I Jesu namn. Amen.